بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ربنا زدنا علما ثم أما بعد. Vi har kommit fram till kapitel 6 i Kitab al-Tawhid. Kapitlet att kalla till La ilaha illallah, ash-shahadatu an la ilaha illallah, och att kalla, eller kapitlet som handlar om betydelsen av trosbekännelsen ash-shahadatu an la ilaha illallah och tawhid. Och här säger ulema att det här kapitlet hänger ihop med de kapitel som var innan. Och vi har ju nämnt hur författaren länkar alla kapitel med varandra. Eller hur? Vad är tawhid? Dygden av tawhid. Dygden av att kalla till tawhid. Faran av kyrk. Och sen förra kapitlet då att kalla till tawhid. Och här kommer då betydelsen av tawhid och la ilaha illallah. Och det hänger ihop med kapitlet innan att den som kallar till tawhid måste förstå vad tawhid är för någonting. Och författaren har generellt i tidigare kapitel förklarat vad tawhid är för någonting. Att det är att särskilja Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Så här kommer det återigen. Vad är tawhid och vad är trosbekännelsen la ilaha illallah? Vad är dess innebörd för någonting? Så författaren säger باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. Kapitel förklaringen av tawhid och shahadatu an la ilaha illa Allah. Är det någon skillnad på tawhid och shahadatu an la ilaha illa Allah? Är det det? Nej, det är samma sak. Med synonymer. La ilaha illa Allah är tawhid. Så förklaringen av ett tawhid av la ilaha illallah. Och i det här kapitlet så kommer författaren att förklara vad tawhid är för någonting. Och han kommer att använda sig av det som hela boken är uppbyggd på. Bevis på vad tawhid är och bevis på tawhid, vad tawhid inte är. Vi kommer märka de här verserna som författaren nämner. Att det finns två sätt att förklara någonting på. Antingen så förklarar du vad saken är eller så förklarar du motsatsen, vad saken inte är. Mm. Eller hur? Till exempel, du vill förklara för ett barn att dörren är stängd. Du kan säga dörren är stängd. Eller du kan säga dörren är inte öppen. Det är samma sak, eller? Så författaren kommer använda sig av de här två tillvägagångssätten. Förklara tawhid med vad tawhid är och vad tawhid inte är. Och behovet av att känna till betydelsen av tawhid och la ilaha illallah är otroligt stort. La ilaha illallah är det viktigaste som finns. Det är grunden till islam. Islams viktigaste grund är la ilaha illallah. Bunni al-islamu ala khams. Så som profeten sa alaihi salatu wasalam, islam är byggt på fem. Shahadatu an la ilaha illallah. Det första vittnesmålet om la ilaha illallah. Det är islams grund. La ilaha illallah är grunden av iman. Så som profeten Muhammad a.s. han sa i hadithen. Att iman är ungefär 60 grenar. Den högsta av dem och den bästa av dem är la ilaha illallah. Och den lägsta av dem är att ta bort någonting farligt från vägen. Och al-haya är en del av iman. Så här finner vi att la ilaha illallah är grunden till islam. Det är grunden till iman. La ilaha illallah är ett tawhid. Det som Allah Azza wa Jal skapade oss för. Det som Allah sände ner uppenbarelserna för. Och la ilaha illallah är det tyngsta på vågens, på domedagens våg. La ilaha illallah är nyckeln till paradiset. Det är det som räddar människan från helvetet. Men om man lever upp till betydelsen av la ilaha illallah. För la ilaha illallah är inte bara någonting man säger, utan det är också någonting som man måste förstå sig på, praktisera och leva upp till. Och inte nollställa. Och Allah subhanahu wa ta'ala har gjort det obligatoriskt att känna till innebörden av la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala säger: fa'lam annahu la ilaha illallah. Han säger till profeten Muhammad a.s. som det nämns i surat Muhammad vers 19: vet annahu la ilaha illallah. Vet att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Genom kunskap. Så kunskap kommer före tal och handling. Allah säger också i surat Zukhruf 86: illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. Förutom de som vittnar om sanningen och de har kunskap. Och Ibn Jarir al-Tabari, han säger: illa man shahida bil haqq yani bit tawhid wa hum ya'lamun. Förutom de som vittnar om tawhid, yani la ilaha illallah, och de gör det baserat på kunskap. För när man säger ashhadu, ashhadu an la ilaha illallah, vad betyder det? Jag vittnar. Ett vittnesmål, är det inte baserat på kunskap? Kan man vittna utan kunskap? Kan man det? Kan du gå till en domstol och vittna om någonting som du inte vet? Funkar inte, eller? Så när du säger ashhadu, jag vittnar, jag vet, jag tror, jag är övertygad på detta. Så muslimerna måste ha kunskap om betydelsen av la ilaha illallah. Obligatoriskt. Och tyvärr finner vi att många muslimer idag inte har kunskap över denna, eller vad det här ordet betyder. Och vi finner också att folk har felaktig förståelse av la ilaha illallah. Vad står det till exempel i skolböckerna att det här ordet betyder? Det finns ingen gud förutom Gud. Det är väldigt oklart. Vad betyder det? Det finns ingen gud förutom Gud. Vissa ahlul bidda säger att la ilaha illallah betyder det finns ingen skapare förutom Allah. Vissa säger det finns ingen gudom förutom Allah. Vissa säger det finns ingenting som dyrkas förutom Allah. Och vissa säger det finns ingen som har rätt att lagstifta förutom Allah. Och det här är tawhid rububiyya. Att det finns ingen skapare förutom Allah. Och vissa säger att Allah är den som alla är i behov av, och han är inte i behov av någon. Men det här är tawhid rububiyya. Och det är inte den korrekta betydelsen av la ilaha illallah. För problemet är, en människa kanske accepterar, okej, det finns ingen skapare förutom Allah. Men hindrar det honom från att göra kyrk? Nej. Så när man säger till folk att la ilaha illallah betyder att det finns bara en skapare, det finns bara en försörjare och upprätthållare. Han kanske säger okej, och så går han och tillber sin heliga människa där i graven. Förstår ni? Så att man säger till folk den här felaktiga förståelsen av kyrk, så kan av shahada, så kan det öppna till folk dörren, det kan öppna dörren till kyrk. En felaktig förståelse av la ilaha illallah kan leda till kyrk. Och därför säger Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab: bi'sal qawm Abu Jahl a'lamu minhum bi la ilaha illallah. Vilket dåligt folk som Abu Jahl är kunnigare än, Abu Jahl är kunnigare än dem vad gäller betydelsen av la ilaha illallah. Abu Jahl, han visste att la ilaha illallah betyder att endast Allah har rätten att dyrkas. Och därför ville han inte acceptera det. Han var högmodig. Folket av Quraysh, Allah säger, om du skulle fråga dem vem har skapat himlen och jorden, de skulle säga Allah. Eller hur? De trodde på att Allah var skaparen. Gjorde det dem till muslimer? De sa Allah är skaparen, men de vägrade säga la ilaha illallah. Så det här betyder att la ilaha illallah kan inte betyda att Allah är skaparen. Eller hur? Utan det måste betyda någonting annat. Och vi kommer att lämna bevis på vad det betyder. No. Så la ilaha illallah betyder att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Kom ihåg det. Jätteviktigt. Vi kommer repetera det flera gånger. Och vi kommer nu att nämna bevis på den här tolkningen. Och om man säger till vissa människor att la ilaha illallah betyder att endast Allah har rätt att dyrkas. Man får inte dyrka någonting annat än Allah. Då så säger de, vad har ni fått det här ifrån? Vad är det här för tolkning? Är det en wahhabi tolkning? Eller det här är en tolkning som Sheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab kom fram till. Och vi kommer inshallah idag bevisa att det här är den enda sanna förståelsen av la ilaha illallah. Bevisen är klara och tydliga. I den största förklaringen av Kitab al-Tawhid, Taysir al-Aziz al-Hamid, av Sheikh Mohammeds barnbarn, så skriver han att betydelsen av la ilaha illallah är la ma'abuda haqqun illallah. La ma'abuda haqqun illallah. Att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Eller att ingen dyrkas i sanning förutom Allah. Yani allt som man dyrkar vid sidan av Allah är falskt. Endast Allah förtjänar att dyrkas. Yani det går tillbaka till tawhid al-uluhiyya. Och la ilaha illallah består av fyra ord, eller hur? La ilaha illallah. Fyra stycken ord. Och ulema bryter ner det här med grammatik och i'rab och sånt, men det är någonting som blir väldigt svårt att översätta. I alla fall, la, att man negerar. La nafia. Finns inte. Och la är starkare än ma på arabiska. Man kan säga ma också för att negera någonting. Men la är mycket starkare. Och här blir det la nafia lil jins. Att man yani negerar allting. Det ska finnas någonting som förtjänar att dyrkas vid sidan av Allah. La ilaha. Ordet ilah betyder al-ma'lu. Alaha ya'lahu al-ma'lu. Yani det som dyrkas. En gudom. Någonting som dyrkas. Yani det finns ingen gudom. La ilaha. Illallah. Förutom Allah. Så man tar det här igen. Det finns ingen gudom som dyrkas förutom Allah. Det räcker inte. Det finns ingen gudom som dyrkas förutom Allah. Någonting fattas. Så kan man inte säga, för det finns gudomar som dyrkas vid sidan av Allah. Eller hur? Så det måste betyda någonting annat. Så, la ilaha haq illallah. Det finns ett ord som är mahduf, som är underförstått. Och det är ordet haq. Att det finns ingen sann gudom förutom Allah. Eller det finns ingen som har rätt, ordet haq, rätt, att dyrkas förutom Allah. Det här är underförstått. La ilaha illallah. Att ingenting har rätt eller förtjänar att dyrkas förutom Allah. Och det här är någonting vanligt på arabiska. Att efter la al-nafia, att man gömmer, man döljer al-khabar. Det som man talar om, för det är känt. Folk vet vad man pratar om. Och det finns många sådana hadither. Där profeten till exempel, han säger, la adwa. Det finns ingen smitta. Yani, vadå det finns ingen smitta? Yani, det finns ingen smitta om Allah inte vill. Det är underförstått. Ingen kan smitta om Allah inte vill. Så det finns många liknande hadither. Där man, när man säger la, och så döljer man yani själva, vad kan man säga, det viktigaste här. Så jag har la ilaha illallah, yani la ilaha haq illallah, och la ma'abuda bi haqqin illallah. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här ordet la ilaha illallah, och jag är ikhwan, någon kanske säger att man ska vi sitta och prata om la ilaha illallah en timme. Ska vi prata om det här ordet en hel timme? Ja, det ska vi. Varför? Det här är det viktigaste ordet i Ikhwan. Det är nyckeln till paradiset. Om du inte uppfyller betydelsen av detta ord så går du inte in i Jannah. Man går till helvetet. Och vi säger det här ordet varje dag. Eller hela tiden, eller hur? I salat tashahud. Efter dhikr, när vi gör dhikr. Och ska vi inte förstå vad det betyder? Självklart. Så att förstå det här ordet är det viktigaste som finns. Och att leva upp till det och att dö på det. För det här ordet är hela islam. La ilaha illallah omfattar ett tawhid. La ilaha illallah består av två, vad kan man säga, delar. En nafyu wal ifbat. En nafyu betyder att man negerar. La ilaha, man nekar, man negerar att någonting ska ha rätt att dyrkas. Ingenting har rätt att dyrkas. La ilaha, det här är nafyu, att negera. Ingenting har rätt att dyrkas. Illallah, al-ifbat, man bekräftar att endast Allah har rätt att dyrkas, förutom Allah. Så ordet består av två delar. Eller nafyu wal ifbat. Att negera och att bekräfta. Vad är det man negerar? Vad är det man nekar? Att någonting annat än Allah har rätt att dyrkas. Man negerar, man nekar det. Man tar avstånd från det. Och vad är det man bekräftar? Att endast Allah har rätt att dyrkas. Okej? Okay? För någon kanske säger Allah har rätt att dyrkas. Bara så där. Man ska dyrka Allah. Men det är bristfälligt. För då kanske någon kommer att säga, okej, vi ska dyrka Allah, men vi ska också dyrka någonting annat. Eller hur? Så islam, nej. Vi stänger den här dörrarna. Endast Allah ska dyrkas. Vi dyrkar ingenting annat än Allah. Och som ulema säger, en person kan inte vara muslim om han inte negerar. Och bekräftar. Och vi ska nämna beviset på detta också. Taib. Vi nämner nu inshallah ta'ala lite bevis på betydelsen av la ilaha illallah. Och författaren kommer att nämna också ännu mera bevis. Men vi lägger till lite bevis för att det här ska sitta som sten. Det ska inte råda något tvivel om vad det här ordet betyder. Ja, ni kommer ihåg det här nu. Att negera att någonting annat än Allah har rätt att dyrkas och att bekräfta att endast Allah har rätt att dyrkas. Det här finner vi i så många koranverser och så många hadither. Och vi ska nämna några exempel. Till exempel så säger Allah i versen efter ayat al-Kursi, surat al-Baqarah 256. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفِصَامَ لَهَا. Ja, den som förnekar tagut, falska gudar, och tror på Allah, har med säkerhet greppat tag i det starkaste fäste som aldrig ger vika. Ja, den som förnekar ett tagut, för man yakfur bit tagut. Och det låter mycket starkare på arabiska. Yakfur. Det är när man förnekar, man tar avstånd, man förkastar ett tagut, de falska gudarna. Och det här är att negera, eller hur, som vi sa. Man gör inte kyrk, man tror inte på kyrk. Man tar avstånd från all form av kyrk och folket av kyrk. För man yakfur bit tagut. Man negerar. La ilaha. Wa yu'min billah. Och tror på Allah. Yani särskiljer Allah i sin tro och dyrkan. Det här är bekräftat al-itbat. Illallah. Han har med säkerhet greppat tag i det starkaste fäste som aldrig kommer att ge vika. Och vissa av sällan de sa det här är La ilaha illallah. Den som förnekar att ta rot och endast dyrkar Allah, han har greppat tag i La ilaha illallah. Taib. Så här har vi ett bevis. Allah säger också i surat al-Hajj ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Detta är för att Allah är sanningen. Och det som de åkallar vid sidan av honom är falskt. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. En Allah är den sanna guden. Och den som förtjänar att dyrkas. Och det som de åkallar vid sidan av honom är falskt. Och ordet åkalla, يَدْعُونَ, kan betyda dyrka. Åkalla kan betyda dyrka. Så att dyrka Allah är sant och att dyrka andra än Allah är falskt. Huwal batil. Samma sak här. Bekräfta dyrkan av Allah och att negera att någonting annat än Allah ska ha rätt att dyrkas. Taib. Samma sak är betydelsen av la ilaha illallah. Surat al-Hajj 62. Sen har vi också versen som vi nämnde i första kapitlet. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ عَبُدُ اللَّهَ وَجْدَنِبُ الطَّاغُوتِ. Vi har skickat ett sändebud till varje samfund med påbudet att endast dyrka Allah och att hålla er borta från tagut. Bekräfta, negera. Eller hur? أَنْ عَبُدُ اللَّهَ, bekräfta. Att endast dyrka Allah och att hålla sig borta från tagut, de falska gudarna. Samma sak här. Alla sändebud sändes med La ilaha illallah. Att endast styrka Allah och att inte göra kyrk. En hadith som också är väldigt rak på sak är hadith Abdullah bin Umar. Bunya al-islamu ala khams. Islam är byggt på fem pelare. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah. Islam är byggt på fem. Glöm ordet pelare. Det nämns inte i hadithen. Bunya al-islamu ala khams. Utan det är ulema som har sagt att de här kallas islams fem pelare. Men ordet pelare nämns inte i hadithen. Bunya al-islamu ala khams. Islam är byggt på fem. Den första är shahadatu an la ilaha illallah. Den här hadithen känner vi alla till, eller hur? I Sahih Muslim så säger profeten s.a.w. Bunya al-islamu ala khams. Ala an يعبد الله ويكفر بما دونه. Islam är byggt på fem. Den första, att endast Allah ska dyrkas och att man ska förneka allting annat som dyrkas vid sidan av honom. Förstår ni? Samma hadith. Islam är byggt på fem. Den ena hadithen säger, den första är shahadatu an la ilaha illallah. Den andra hadithen ersätter shahadatu an la ilaha illallah med att endast Allah ska dyrkas och att man inte ska göra kyrk. Och den här är så tydlig på att La ilaha illallah betyder att endast dyrka Allah och att inte göra kyrk. Eller hur? Och det är Sahih Muslim. Också hadithen som vi nämnde förra veckan, hadith Mu'ad radiyallahu anhu, där han skickades till Yemen. Vad var det första han skulle kalla folket till? La ilaha illallah. Och i den andra hadithen? Ila an yuwahhidu Allah. Att särskilja Allah i dyrkan. Det betyder samma sak. La ilaha illallah är samma sak som att särskilja Allah i dyrkan. Så la ilaha illallah betyder att särskilja Allah i dyrkan. Ett annat bevis. Att till och med kuffar förstod betydelsen av la ilaha illallah. Det är berättelsen som finns i Sahih Bukhari. När Abu Sufyan möter Herakl. De kristnas konung i Sham. Och Herakl frågar Abu Sufyan, som då var icke-muslim på den tiden, och han var släkting med profeten Muhammed a.s. Så Herakl, han sa, vad är det som den här mannen kallar dig till? Okej? Okay? Först, hadithen. Profeten a.s. han gick i Mekka, vad sa han? Mitt folk, säg la ilaha illallah så kommer ni få framgång. Ja, qawm, qul la ilaha illallah tuflihu. Säg la ilaha illallah så kommer ni få framgång. Eller hur? När Abu Sufyan frågades, vad är det som den här profeten säger för någonting? Vad sa han för någonting? Han sa, يقول اعبد الله وحده لا شريك له. اعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. Särskilj Allah, dyrka Allah och sätt ingenting vid hans sida. Och lämna det som era förfäder var på. Hur förstod Abu Sufyan budskapet, la ilaha illallah? Att särskilja Allah och att inte göra kyrk. Att inte dyrka någonting annat vid sidan av Allah. Förstår ni? Och den hadith finns då i Sahih Bukhari. Och samma sak när Amr ibn Abbas kom till Medina och frågade profeten a.s. Och han sa, vad är du? Han sa, jag är profet. Och vad gör en profet? Alltså, vem har skickat dig? Och så där. Och så sa han, med vad har Allah skickat dig? Och då så sa profeten a.s. Kala, att han skickade mig med att vi ska särskilja Allah, en yuwahhidu Allah wa la yushriku bihi shay'an. Att särskilja Allah och att inte sätta någonting vid hans sida och att slå sönder statyer. Återigen, en alla sändebud skickades med la ilaha illallah. Eller hur? Wa ma arsalna min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illallah. Allah är den enda sanna guden, så dyrka honom. Så här finner vi att alla dessa hadither tillsammans förstås på det här sättet. Vi ska nämna vad några av ulema säger från Salaf. Och ni behöver inte skriva kanske exakt vad de säger, men kanske namnen. Och den första och kändaste är Imam al-Tabari. Imam al-Tabari. Den stora imamen som skrev den här mycket kända tafsiren. Och han kallas Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari. Och han dog år 310 hijri. För mer än 1000 år sedan. 310 hijri. Så han var ingen wahhabi. Eller hur? Omöjligt. Och den här tafsir, det är ingen tafsir som någon kommer säga, men den är inte bra. Utan den här tafsir är accepterad av alla. Man säger till och med att Ibn Kathir är en förkortning av den här. Den här grunden, den första tafsir som skrevs med Asadi nästan. Den bästa tafsir. Ibn Jarir al-Tabari. Han säger på två ställen i den här tafsir. Han säger volym 10, sida 12. وأن لا إله إلا الله وأن لا إله إلا هو. يعني vad betyder det här ordet? يعني det betyder att man med övertygelse säger لا معبود يتحقق الألوة على الخلق إلا الله الذي له الخلق والأمر. Att ingen förtjänar att dyrkas från skapelsen förutom Allah, den som skapat och beordrar. فخلعوا الأنداد والآلة وأفردوا له العبادة. Så lämna alla falska avgudar och särskilj honom i dyrkan. Han säger att betydelsen av la ilaha illallah är att ingen har rätt att dyrkas från skapelsen förutom Allah. Lämna alla falska avgudar och dyrka endast Allah. Är det inte samma sak som vi sa? La ma'buda bihaqqin illallah. Att endast Allah har rätt att dyrkas. Och det här säger At-Tabari. Han säger också i förklaringen på surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam ya Muhammad. Vet ya Muhammad alayhi salatu wassalam annahu la ma'buda tanbaghi aw tuslih lahu al-uluwah wa yajuzu dhalika aw lil khalqi ibadatun illallah alladhi huwa khaliqu al-khalq wa maliku kulli shay. Du Muhammad ska känna till. Alltså den här versen betyder att du Muhammad ska känna till att det inte är passande eller tillåtet att dyrka någonting från skapelsen förutom Allah. Han som skapat allting och han som äger allting. Återigen, samma tolkning. Nästa imam är al-Baghawi. Som också skrev en av islams kändaste tafsir. Och han levde, om jag inte har fel, på 400-500-talet. Imam al-Baghawi, som har också många andra kända böcker. Han säger i betydelsen av la ilaha illallah ej huwa al-mustahiq lil-ibada was-sujud wa ghayrih. Allah, det betyder la ilaha illallah att Allah är den som förtjänar dyrkan, sujud och all annan form av dyrkan. Så la ilaha illallah betyder att endast Allah ska dyrkas. Ibn Taymiyyah säger också samma sak i hans Majmu' al-Fatawa. Shahadatu an la ilaha illallah, den som vittnar om detta, faqad akhbara wa bayyana wa a'lam anna ma siwahu laysa bi ilah fala yu'bad wa annahu wahdahu alladhi yastahiqqu al-ibada. Yani den som vittnar om la ilaha illallah vittnar om att ingenting annat än Allah förtjänar att dyrkas, så han dyrkar endast Allah. Ibn Kathir, som också är en av våra stora imamer, säger att la ilaha illallah betyder la yastahiqqu dhalika 'ala al-'ibad wa la tanbaghi al-'ibadatu illa lahu. Att ingen förtjänar att dyrkas förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi avslutar med As-Suyuti i hans tafsir Jalalain, sidan 67. Han säger att la ilaha illallah betyder la ma'buda bihaqqin fil wujud illa hu. Att ingenting i skapelsen förtjänar att dyrkas förutom honom. Ja. Så här har vi exempel på ulema som har sagt samma betydelse som vi säger då. Och sen går vi in på de bevisen som författaren nämner i det här kapitlet. Första versen är versen från surat al-Isra. 57. Och för att förstå de här verserna på bästa sätt så måste man faktiskt läsa ibland verserna före eller efter också. Författaren här förkortar. Och han nämner det sen i Mesail, lärdomarna, en i helheten. Men vi kommer att läsa inshallah de här verserna som förklarar helheten av det som författaren nämner då. Första versen är den här versen då: Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab. De som de anropar vill själva vinna sin herres välvilja och komma honom så nära som möjligt. Versen före förklarar. Allah säger: Qul id'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wa la tahwila. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabah. Inna azaba rabbika kana mahdura. Allah säger här: Qul id'u alladhina za'amtum min dunihi. Säg Muhammad, säg till folket: Åkalla de som ni tror eller påstår vara gudar vid sidan av honom. De äger inte makten att ta bort skada eller att ändra på skadan eller flytta på skadan. De som de anropar vill själva vinna sin herres välvilja och komma honom så nära som möjligt. De hoppas på hans barmhärtighet och de fruktar hans straff. Här är helheten av versen. Allah nämner här el-kuffar, el-mushrikin, de som tillber andra än honom. Qul ud'u alladhina za'amtum min duni. Yani Muhammad, alayhi salam, säg till folket på ett förnedrande sätt: och kalla dem ni vill vid sidan av Allah. Inte att det är tillåtet, men om ni nu gör det så ska ni veta att de här människorna kan varken gynna eller skada. De som ni åkallar vid sidan av Allah äger inte makten att gynna eller skada eller att minska eller förflytta skadan. Och så kommer Shahid: de som ni anropar, de som ni tillber vid sidan av Allah vill själva vinna sin herres välvilja och komma honom så nära som möjligt. De hoppas på hans rahma och de fruktar hans straff. Och det sägs att de här verserna sändes ner, som Abdullah ibn Mas'ud nämner, de sändes ner gällande kuffar som tillbad jinner. Kuffar på arabiska halvön som tillbad jinner, alltså demoner. Taib. Och de trodde att dessa demoner kunde avlägsna skada eller minska deras skada. Och vad hände sen? De här jinnerna blev muslimer. Taib. Ni vet, innan jinner och som samarbetar med trollkarlar och sånt, de gör ibland tjänster till folk med ett villkor. Och vad är det villkoret? Kirk. Att människan gör kirk till de här shayatin. Då får de lite gentjänster som är inom deras yani förmåga. Så kuffar brukade göra kirk för att få gentjänster av jinnerna. Alltså dyrka dem. Jinnerna blev muslimer. Alhamdulillah. Och då så säger alla, kritiserar dem. De som ni tillber, vad gör de för någonting? De själva söker al-wasila hos Allah. De själva söker att närma sig Allah. De själva hoppas på Allahs rahma och är rädda för hans straff. Vad ska ni tillbe dem för, eller hur? Utan ni borde istället göra som dem. De, för det första, kan inte skada er. De äger ingen dörr. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الدُّرْ. De kan inte ta bort någon skada från er. Och de kan inte ändra på skadan. Om en människa är sjuk, de kan inte göra dig frisk. Eller göra dig mindre sjuk. Allt det här är bara Allah subhanahu wa ta'ala som kan göra. Allah är den enda som kan göra folk friska. Så Allah nämner här att de är själva inkapabla till att gynna eller skada. Och de är själva i behov av Allah subhanahu wa ta'ala. De dyrkar Allah. يَبْتَغُونَ إِلَيْهِ الْوَسِيلَ. De försöker att närma sig Allah med goda gärningar. Och de har hopp på Allahs rahma och de fruktar hans straff. Så den här versen är, vad har den med tawhid att göra? Jo, det här är ett exempel på shirk. Folk som åkallar andra än Allah. Och det är också ett exempel på vad man ska göra Om man är en muwahhid, en person av tawhid, vad är det första man ska göra? Yabtaruna ila rabbihim al-wasila. Man ska söka att närma sig Allah med goda gärningar. Och han nämner ulema, det här, yani kärleken finns här. Kärleken till Allah, som är drivkraften, som gör att människan strävar till att få Allahs välbehag. Al-wasila. Och de söker hans rahma. Och de är rädda för hans straff. Och här säger ulema, det här är de tre grundpelarna för dyrkan, eller ibada. Kärlek, hopp och fruktan. Kärlek, hopp och fruktan. De nämns i den här versen. Det är också en annan en viktig sak. Ibland när man pratar med quburiyun, de som dyrkar gravar och sånt, de säger, det här är våran wasila. Vi försöker att närma oss Allah med en wasila. De är våra medlare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och de använder det här ordet, wasila. Och kanske till och med använder de här verserna. Yabtaguna ila rabbihim al-wasila. Men det är inte det som menas med versen. Vad som menas med versen är att särskilja Allah, att dyrka Allah och sträva efter Allah subhanahu wa ta'alas välbehag och belöning. Med hopp och fruktan. Ja. Ta, vi går vidare till nästa vers. Jag kan ta frågor sen, inshallah. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. Och när Ibrahim sa till sin fader och sitt folk, jag är sannoliken fri från allt det som ni dyrkar förutom den som skapat mig. Och så säger Allah, versen fortsätter här, eller versen efter, وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Och han gjorde det till ett ord som skulle kvarstå bland hans barnbarn för att de skulle vända sig tillbaka till honom, igen i Toba. Vad var det Ibrahim a.s. sa till sitt folk? Jag är fri från det som ni dyrkar förutom den som skapat mig. Då säger ulema här att Ibrahims folk dyrkade många saker. Stjärnor, planeter, solen, månen, statyer av gudar, och de dyrkade också Allah. Taib. Så Ibrahim, han tar avstånd. Jag är bari. Jag är fri från allt ni dyrkar, alla de här avgudarna, förutom Allah. Och här har vi också betydelsen av la ilaha illallah. Och idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara. Jag är fri. Hada huwa al-nafi. Att man negerar. Jag är fri från det som ni dyrkar. Jag dyrkar inte någonting. Illa alladhi fatarani. Han bekräftar förutom han som skapat mig. Så här har vi al-nafi wal-ithbat. Han negerar och han bekräftar. Så det räcker inte att säga jag dyrkar Allah. Utan jag dyrkar endast Allah. Och jag dyrkar inte någonting som ni sätter vid Allahs sida. Här är också en annan fajda. Ibrahim, han sa inte bara att jag dyrkar endast Allah. Utan han säger den som skapat mig. Al-Fatir, Al-Fatir, som är ett av Allahs namn, Al-Fatir, betyder den som skapar från ingenting. Taib, den som skapar från ingenting. Yani, jag dyrkar den som skapat mig. De här statyerna, era avgudar har inte skapat någonting, utan Allah är den som skapat dem och er. Så han är den som förtjänar att dyrkas. Sen nämner författaren versen från surat At-Tawbah. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. نعم. Och det finns människor som sett, nej, de har tagit sina rabbiner och munkar till herrar i alla ställe. Här får ni ändra. Ulema nämner att ordet ahbar, som här har översatts till rabbiner, betyder lärda, skriftlärda. Och ruhban betyder de som dyrkar. Yani al-ahbar betyder de lärda. Och därför kallas också Abdullah ibn Abbas för habrul umma. Taib. Habr betyder lärd, skriftlärd. Och el-arbab, el-ruhban betyder då de som dyrkar. Kanske kan översättas till munkar, men alla kullihal. Så Allah säger här till Ahlul Kitab att de tog sina lärda och sina fromma människor till herrar vid sidan av Allah. De gjorde dem till medgudar vid sidan av Allah. En man som heter Adi ibn Abi Hatim, han kom in till profeten Muhammed a.s. De säger vissa hadith, han hade ett kors på sig innan han blev muslim. Och då så sa profeten a.s. Alqi anka hadha al-wathan. Släng bort den här avguden. Och då så sa Adi, vi dyrkar inte alls våra lärda och våra fromma människor. Och då så sa profeten a.s. Är det inte så att när de förbjuder någonting som Allah har tillåtit, så lyder ni dem. Och när de tillåter någonting som Allah har förbjudit, så lyder ni dem. Och då så sa Adi, nam, det är sant. Och då så sa profeten a.s. Det här är eran dyrkan till dem. Ja, ni har tagit dem till lagstiftare vid sidan av Allah. Att lagstifta i religionen, vad som är halal och haram, är bara Allah som kan göra. Men om man ger den här positionen till en lärd man eller en person som dyrkar, då har man satt dem som herrar vid sidan av Allah. Ja. Så här nämns också en form av kirk. Och vilken form av kirk? I lydnad. Som den här versen kommer komma tillbaka senare i boken också. En form av kirk är i lydnad. Yani, om en sufi sheikh säger till sin elev, du behöver inte be. Och han säger, okej, jag behöver inte be. Och han vet att islam säger man måste be 5 gånger om dagen och allting. Men han tar det här från sufi sheikhen och gör honom till som en gudom vid sidan av Allah. Då har han begått kirk. Förstår ni? Och som kristna gjorde. De säger att det är förbjudet att gifta sig. Det är förbjudet att skilja sig. Det är förbjudet med månggifte. Det är tillåtet att äta svinkött. Och jag vet inte vad. De ändrade på hela religionen. De förbjöd det som Allah tillät och de tillät det som Allah förbjudit. Och vi kommer komma tillbaka till den här versen senare. Men, här nämner ulema en annan fejda som är viktig. Vilket kan ske faktiskt idag. Det händer ibland att vissa av ulema i islam begår misstag. Det finns ingen alim som inte har ett misstag. Okay? Och den här sheikhen, baserat på sin kunskap, gör ijtihad och ger en fatwa och kanske råkar tillåta någonting som är förbjudet. Eller förbjuda någonting som är tillåtet. Det kan hända av misstag, baserat på hans ijtihad. Är det då kirk att följa honom i detta? Är det? Nej, det är inte kirk, utan det är om man litar på honom, om man tror att han har kunskap och det han säger är korrekt, då är det inte kirk. Det är fel. Om man får, alltså, förstår man att det här är fel, så får man absolut inte följa honom. Då närmar man sig de här människorna. Okej? Okay? För det finns, ulema har sagt många, det finns vissa ulema tillät att man dricker nabib. En form av juice som har börjat få alkohol i sig. I Abu Hanifas madhab. De säger du får dricka lite om du så länge du inte blir full. Det är alla ulema, Imam Ahmed och alla, de räddar honom och säger det här är fel. Det stämmer inte. Så man kan inte följa honom med den här åsikten. Eller att man får gifta sig, kvinnor får gifta sig utan wali. Det är också fel. De har tillåtit någonting Allah har förbjudit. Allah har förbjudit för kvinnor att gifta sig utan wali. Och de säger det är halal. Men han gör det inte baserat på att han vill ändra allas religion, utan han gör ijtihad. Han sa de här haditherna är inte autentiska. Som säger att man måste ha wali. Och han använder andra bevis. Så han hade fel. Ulema har räddat honom. Men man får inte följa honom i dessa fel. Men om någon nu gör det, då kan vi inte säga att du är mushrik. Du har gjort kyrk. Förstår du? Utan man får förklara vad som är rätt och fel. Men om det är grovt att det kommer till lydnad i dyrkan. Att man det blir halal och haram i former av dyrkan. Och man vet att det är fel och så vidare. Då faller man in under kyrk. Så det här ska man. Vi kommer tillbaka till den här versen senare i boken inshallah ta'ala. Sen nämner författaren den sista versen här. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Och det finns de av människor som sätter upp medgudar vid sidan av Allah. Och ägnar dem sådan kärlek som bör ägnas endast till Allah. Här nämner författaren den här versen för att bevisa att kärlek också är en form av dyrkan. Yani tawhid är att älska Allah mer än allt. Och att älska någonting mer än Allah, eller som Allah, är shirk. För den som älskar någonting som Allah kommer att lyda denna sak och vara undergiven denna sak. Och då har man då begått shirk. Medan Allah subhanahu wa ta'ala säger här, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Och de som tror, det är de vars kärlek är som starkast till Allah. Så här, han nämner Allah att det finns folk som älskar sina avgudar eller andad som Allah. Yani, andad, nidd, kommer från al-mafil, att man har gjort dem till likar, jämlikar vid Allahs sida. Och de ger dem då samma yani, attribut, samma egenskaper som endast tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla är den som ska älskas mer än allt. Och de älskar de här avgudarna som Allah eller mer än Allah, då är det kirk. Okej? Okay? Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-shu'ara, Tallahi in kunna lafi dalalim mubin idh nusawikum bi rabbil alamin. Folket i helvetet, vad säger de? De svär vid Allah att vi var sannoliken vilse när vi, yani, satte er på samma nivå som Rabbul Alamin. De säger till sina statyer att vi gjorde ett sånt stort fel, vi var vilse när vi satte de här statyerna som en död, som, yani, likar vid Allahs sida. Det kan vara i dyrkan, det kan vara i lydnad, det kan vara i kärlek. Så här är en form av ibadah som endast ska tillgängas Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen nämner författaren den sista hadithen i detta kapitel. Och det är hadithen där profeten alaihissalatu wassalam säger att den som säger att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah och samtidigt tar avstånd från allt som dyrkas vid sidan av Allah får sin egendom och sitt liv helgade. Därefter är hans räkenskap hos Allah subhanahu wa ta'ala. Hos Allah. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Sahih Muslim. Den som säger la ilaha illallah, men han sa inte bara den som säger la ilaha illallah, utan han la till det här viktiga, wa kafara bima yu'badu min dunillah, och tar avstånd och förnekar allt som dyrkas vid sidan av Allah. Så här säger ulama, den här hadithen bevisar att la ilaha illallah fullbordas inte och man lever inte upp till dess betydelse om man inte förnekar och förkastar allting som dyrkas vid sidan av Allah. Förstår ni? Och det här är jätteviktigt, ikhwan, för det finns de, tyvärr, som tillskriver sig islam, som säger la ilaha illallah, men de dyrkar andra än Allah. Eller hur? De dyrkar sina gravar, sina jinner och jag vet inte vad. Så det räcker inte med att säga la ilaha illallah, utan det måste också förstå vad det betyder och ta avstånd från all form av kyrk. Och vad händer då? Då blir hans liv och hans pengar heliga. Och Allah azza wa jall är den som kommer att ställa honom till svars. Genom om någon säger la ilaha illallah och förnekar kyrk och kuffer, så accepterar vi. Kallas, han är muslim. Han är våran broder, hans liv och pengar är heliga. Hans heder är helig. Och vi söker inte efter vad som finns i hans hjärta. Utan även om han skulle säga la ilaha illallah av hyckleri, så är det alla som kommer att döma honom. Vi dömer folk på det yttre. Förutom om han visar motsatsen. Han säger la ilaha illallah, så upphäver han ordet. Det är en annan sak. Men generellt, vi dömer folk på det yttre. Så den som säger shahada, han är en muslim och behandlas som en muslim. Eller han är behandlad som en muslim. Även om han, namn. Om han då skulle vara falsk och hycklare, så är han inte en muslim. Men i en utåt så döms han som en muslim bland folket. Namn. Så det här kapitlet visar då innebörden av la ilaha illallah. Och vad är det för någonting? Om ni frågas, om någon säger vad betyder la ilaha illallah, då svarar ni.
La ma'buda bi haqqin illa Allah.
Naam, och på svenska?
Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah.
Naam. Råder det något tvivel om detta? Om någon kommer att säga, men det betyder att det finns ingen skapare förutom Allah. Nej, de är fel. Baserat på Koranverserna, baserat på haditherna, baserat på vad ulema har sagt. Och även logiska argument. Förstår ni? Så att la ilaha illallah betyder att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Och allting som dyrkas vid sidan av Allah är falskt. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.